Kapitel 21. Andra strider, andra vapen. Rand såg efter Ashmodin med rynkade ögonbryn. Han var fullt upptagen av att undra över i vilken grad han kunde lita på mannen, så han blev tagen med överraskning när Vienda kastade ifrån sig sin bägare så att vinet skvätte ut över mattorna. Ale lät aldrig någonting som gick att dricka gå till spillo, och det gällde inte bara vatten. Hon stirrade på den blöta fläcken, lika förbluffad själv, men det varade bara ett ögonblick. I nästa stund satte hon händerna i sidorna och blängde på honom med mörk blick. Så Carr Acharn tänker rida in till staden när han knappt kan sitta upp. Jag sa att Carr Acharn måste vara för mer än andra män, men jag visste inte att han var mer än dödlig. Var är mina kläder, Avienda? Du är bara kött och blod. Mina kläder. Minns din tro, Randall Thor. Om jag kan komma ihåg G.H.O. så kan du det också. Det var en underlig sak att säga. Förr skulle solen stiga upp vid midnatt, än hon glömde minsta smula av G.H.O. Om du fortsätter på det här viset, sa han med ett leende, så börjar jag snart tro att du är förtjust i mig. Han avsåg det som ett skämt. Det fanns bara två sätt att handskas med henne. Skämta med henne eller bara köra över henne. Att försöka diskutera var alltid ödesdigert. Och det var ett milt skämt med tanke på att de hade tillbringat en natt under samma filt. Avienda spärrade emellertid rasande upp ögonen och ryckte i elfenbensarmbandet som för att dra det av sig och kasta det på honom. Carr Acharn står så högt ovan andra män att han inte behöver kläder, spottade hon fram. Om han önskar gå ut, låt honom gå naken. Måste jag hämta Sorilea och Bear, eller kanske Enaila, Somara och Lamel? Han stelnade till. Av alla de jungfru som behandlat honom som en länge saknad son i 10-årsåldern hade hon just räknat upp de tre värsta. Lamel kom till och med soppa till honom. Kvinnan var en usel kock, men likväl envisades hon med att göra soppa åt honom. Hämta vem du vill, sa han med hård, spänd röst. Men jag är Carr Acharn och jag ska in till staden. Förhoppningsvis skulle han hitta sina kläder innan hon kom tillbaka. Somara var nästan lika lång som han och just nu förmodligen starkare. Han skulle inte ha någon glädje av kraften. Han skulle inte förmå gripa Shaidin om så Shamel uppenbarade sig mitt framför honom och än mindre behålla greppet. En lång stund mötte hon hans blick. Sen tog hon upp bägaren med leoparderna och fyllde den ur en kanna i hamrat silver. Om du kan hitta dina kläder och ta på dig dem utan att falla omkull, sa hon lugnt, så kan du ge dig av. Men jag följer med dig, och om jag anser att du är för svag återvänder vi hit. Om så Somara måste bära dig i famnen. Han stirrade på henne medan hon vilade sig mot ena armbågen, noggrant ordnade sina kjolar och började läppja på vinet. Om han nämnde giftermål igen skulle han säkert få smaka på hennes vrede än en gång. Men ibland uppförde hon sig precis som om de var gifta. Åtminstone när det gällde de värsta sidorna hos ett äktenskap. Sidor som gott och väl kunde mäta sig med Enaila eller Lamel när de var som värst. Muttrande för sig själv drog han filten om sig och linkade förbi henne och eldgropen bort till sina stövlar. Inuti dem låg ett par rena hoprullade yllestrumpor, men det var allt. Han kunde tillkalla Guy Shine och låta saken spridas över hela lägret. För att inte tala om möjligheten att jungfrorna skulle blanda sig i det hela trots allt. I så fall skulle frågan vara om han var Carr Acharn vars befallning måste åtlydas, eller bara Randall Thor, som i deras ögon var en helt annan man. Hans blick föll på en hoprullad matta längre bak i tältet. Mattor låg alltid utbredda på marken. Inuti den låg hans svärd, och runt dess skida var bältet med dragspännet virat. Avienda låg med halvslutna ögon och nynnade för sig själv medan hon iakttog hans sökande. Du behöver inte längre det. Hon la in så mycket avsmak i ordet att ingen skulle ha kunnat ana att hon var den som hade gett honom svärdet. Vad menar du? Det fanns bara ett fåtal små kistor i tältet, prydda med pärlemorinläggningar, mässingsdekorationer eller i ett fall bladguld. Eil föredrog att ha saker i knyten. Hans kläder fanns inte i någon av kistorna. I den förgyllda kistan, dekorerad med idel okända djur och fåglar, låg däremot en samling hårt hopknutna skinnpåsar som gav ifrån sig en stark kryddoft när han lyfte på locket. Kaladin är död, Randall Thor. Han stannade tvärt upp och stirrade förvånad på henne. Vad menar du? Kunde Lärn ha berättat det för henne? Ingen annan visste någonting. Varför? Det är ingen som har berättat det för mig, om det är vad du tror, Randall Thor. Jag lär mig mer för var dag som går. Jag trodde ingenting, morrade Rand. Det finns ingenting som någon kunde ha berättat. Han plockade irriterat upp svärdet i dess skida och höll klumpigt fast det under armen medan han letade vidare. Evienda fortsatte att smutta på sitt vin och Rand misstänkte att hon dolde ett leende bakom bägaren. Det var allt en vacker situation. Tears storfurstar svettades när Randall Thor tittade på dem. Carhanierna skulle kanske erbjuda honom landets tron. Den största ale här som världen någonsin skådat hade korsat drakmuren på order från Kar Akarn, hövdingarnas hövding. Hela riken darrade så fort man nämnde draken återfödd. Hela riken. Och om han inte hittade sina kläder skulle han få sitta och vänta på att gå ut tills han fått tillåtelse av en hoper kvinnor som trodde att de visste allting bättre än han. Slutligen hittade han dem. Han såg en manschett med guldbrodyr som stack fram under Evienda. Hon hade suttit på dem hela tiden. Hon grymtades ut när han bad henne flytta på sig, men hon gjorde det, efter ett tag. Som vanligt tittade hon på medan han rakade sig och klädde på sig. Utan kommentar värmde hon upp vattnet med hjälp av kraften. Och utan att han bett henne om det, när han för tredje gången rispat sig och muttrat om att det var kallt, den här gången var han mest bekymrad för att hon skulle se hur ostadig han var. Man kan vänja sig vid vad som helst om det bara håller på länge nog, tänkte han bistert. Hon missförstod hans huvudskakning. Elaine tar inte illa upp om jag tittar, Randall Thor. Han stannade upp efter att ha snört sin skjorta till hälften och stirrade på henne. Tror du verkligen på det där själv? Naturligtvis. Du tillhör henne. Men hon kan inte äga åsynen av dig. Han skrattade tyst och återgick till skjortan. Det var skönt att bli påmind om att det bakom Eviendas nyfunna svårtydhet dolde sig okunnighet, bortsett från allt annat. Han kunde inte låta bli att le belåtet när han tog på sig de sista kläderna, spände på sig svärdet och tog upp det avhuggna Shonshen-spjutet med tofsarna. Spjutet gav en bister anstrykning till hans leende. Han hade tänkt ha det som en påminnelse om att Shonshen fortfarande fanns kvar i världen. Men det kom honom också att tänka på allting som han hade kvar att brottas med. Carhanier och Tyrenier, Shamel och de förlorade, Shaido och riken som fortfarande inte kände till honom. Riken som måste godta honom före Tamen Gaidon. Jämfört med allt detta var Evienda ett ganska lätthanterligt problem. Spjutjungfrorna runt tältet kom blixtsnabbt på fötter när han kom ut. Han skyndade sig ut för att dölja sin ostadighet, men visste inte hur väl han lyckades. Evienda höll sig vid hans sida, inte bara som om hon tänkte ta emot honom om han föll, utan som vore hon övertygad om att det skulle ske. Hans humör blev inte bättre av att Shalin med sin hetta av bandage tittade frågande på Evienda. På henne, inte honom. Och väntade på en nick från henne innan hon beordrade jungfrurna att lämna plats åt dem. Ashmodin kom ridande upp för backen på sin mula med Jadins tyglar i ena handen. På något vis hade han hunnit få på sig nya, prydliga kläder. Den här gången var det idel grönt siden. men naturligtvis med vit sidenspets i halsen och runt handlederna. Den förgyllda harpan hängde över hans rygg, men han hade slutat bära den lappade lekarmanteln och bar inte längre det blodröda baneret med den uråldriga HD-symbolen. Denna befattning tillföll nu en karhejnsk flykting vid namn Pevin, en kar i enkel lappad rock av grovt, mörkgrått ylle. Han red på en brun mula som hade ett förflutet som dragdjur och borde ha blivit satt på grönbete för flera år sedan. Längs hans magra, uttryckslösa ansikte löpte ett ärr ända från hakan till det höga hårfästet, fortfarande rött. Svälten hade tagit Pevins hustru och syster, och hans bror och en av hans söner hade dött i inbördeskriget. Han hade ingen aning om vilket adelshus de soldater som dödat dem hade lytt under, eller vilken av soltronens pretendenter de hade stött. Under flykten mot Andor hade ännu en son dödats av andoranska soldater, och när han varit på väg tillbaka hade den sista sonen stupat för ett Shaido-spjut. Hans dotter hade blivit bortförd, medan Pevin själv blivit kvarlämnad som död. Mannen sa sällan någonting, men så vitt Rand kunde avgöra hade hans tro krympt allt mer, tills endast tre saker återstod. Draken hade fötts på nytt, sista striden stod för dörren, och om han höll sig i Randall Thors närhet skulle han kunna hämnas sin familj innan världen las i spillror. Världen skulle gå under, därom rådde ingen tvekan, men det spelade ingen roll. Ingenting spelade någon roll så länge han fick sin hämnd. Han bugade sig tyst i sadeln mot Rand när hans riddjur nådde krönet. Hans ansikte var fullständigt tomt, men han höll baneret rakt och stadigt. Rand satt upp på Jadin och drog upp Avienda bakom sig utan att låta henne använda stigbygeln, bara för att visa att han kunde det. Och sen manade på den apelkastade hingsten innan hon hunnit sätta sig till rätta. Hon kastade armarna om livet på honom och muttrade någonting delvis ohörbart. Han uppfattade ytterligare några brottstycken av vad hon ansåg om Rand Althor och Kar Akarn. Hon gjorde emellertid ingen ansats att släppa taget, vilket han var tacksam för. Inte bara för att det var trevligt att ha henne tryckt mot ryggen, utan också för att hon var ett välkommet stöd. När hon varit halvvägs upp i sadeln hade han plötsligt undrat om det var hon som var på väg upp eller han som var på väg ner. Han hoppades att hon inte hade märkt någonting och att det inte var därför hon höll så hårt om honom. Det röda baneret med dess stora svartvita cirkel fladdrade bakom Pevin när de zigzackade ner för kullen och vidare längs de grunda dalgångarna. Som vanligt visade ejlkrigarna föga intresse för sällskapet när de passerade, trots att baneret förkunnade hans närvaro lika tydligt som de flera hundra far Darus May som obesvärat höll jämna steg med Jadin och mulan. De fortsatte med sina sysslor bland tälten som täckte sluttningarna och tittade på sin höjd upp när de hörde hovtrampet. Rand hade blivit förskräckt när han hört talas om de 20,000 fångar som tagits bland Kaladins anhängare. Innan han lämnade Tjufloden hade han inte trott att så många människor samtidigt kunde vistas på samma plats. Men att få se dem var dubbelt så överväldigande. De var spridda som kolhuvuden över backarna, i skockar om 40 eller 50 personer. Män och kvinnor satt nakna i solen och varje skock stod under bevakning av en gaishain, om ens det. Det var ingen annan som brydde sig särskilt mycket om dem, även om någon Cardin Shore-klädd person då och då gick fram till en av grupperna och skickade iväg en man eller kvinna på något ärende. Den som fick uppdraget satt av i språngmarsch utan bevakning, och Rand såg flera gånger hur någon kom tillbaka för att återsätta sig på sin plats. Resten satt tysta och såg nästan uttråkade ut, som om de inte hade vare sig själ eller lust att vara någon annanstans. Kanske skulle de sätta på sig sina vita kaftaner med samma lugn, men han kunde inte låta bli att tänka på hur lättvindigt just dessa människor redan hade brutit mot sina egna lagar och sedvänjor. Visserligen var det Kaladin som både hade börjat och gett order om brotten, men inte desto mindre hade de följt och lytt honom. Han fortsatte att betrakta fångarna. 20 000 och fler skulle det bli. Han kunde inte lita på att någon av dem skulle hålla sig till Guy Shines regler. Men det tog en stund innan han lade märke till någonting besynligt hos resten av ale-krigarna. De som inte var fångar. Ale-krigare bar aldrig någon annan huvudbonad än Shofa. Och aldrig kläder i färger som inte smälte in bland klippor och skuggor. Men nu såg han att flera av männen bar smala, röda pannband. Det var kanske en på fyra som hade en röd tygremsa knuten om hjässan med en rund skiva målad eller broderad ovanför pannan. Två sammanlänkade tårdroppar, en svart och en vit. Allra märkligast var kanske att det även fanns Guy Shine som bar dessa band. Och Al-Gaidzisvai i sina Kadinsor varken såg eller gjorde någonting. Vare sig de som själva bar pannbandet eller de andra. Guy Shine fick aldrig bära någonting som krigarna bar. Aldrig. Jag vet inte, sa Vienda kort när han frågade vad det betydde. Han försökte sätta sig rakare i sadeln. Det verkade onekligen som om hon höll hårdare om honom än nödvändigt. Efter en liten stund fortsatte hon så lågt att han måste spetsa öronen för att uppfatta allt sammans. Bear hotade att slå mig om jag nämnde det igen och Sorrelia slog mig över ryggen med en käpp. Men jag tror att det är de som hävdar att vi är Sisuai Aman. Rand öppnade munnen för att fråga vad detta betydde. Han kunde bara en handfull ord på gamla språket. Men betydelsen kom flytande till ytan i hans medvetande av sig själv. Sisuai Aman, bokstavligen drakens spjut. Ibland, skrockade Asmodin, är det svårt att se skillnaden mellan sig själv och sina fiender. De vill äga världen, men det verkar som om ni redan äger ett helt folk. Rand vred på huvudet och glodde på honom tills hans roade min bleknade och han höll in mulan för att rida bredvid Perrin och baneret. Bekymret var att namnet verkligen antydde, mer än bara antydde, ägandeskap. Ännu en kunskap ur Luz Tharins minnen. Det borde inte vara möjligt att äga ett folk, men även om det gick ville han inte göra det. Jag vill bara använda dem, tänkte han bittert. Jag ser att du inte tror att det är så, sa han över axeln. Ingen av spjutjungfrurna hade satt på sig pannbandet. Efter en kort tvekan svarade Avienda. Jag vet inte vad jag ska tro. Hon talade lika tyst som förut, men hon lät arg och osäker. Det finns många saker att tro, och de visa säger ofta ingenting. Men om de inte vet vad som är sant, det finns de som säger att vi genom att följa dig sonar den synd som våra förfäder begick när de svek Aesedena. Hennes tvekan överraskade Rand. Han hade aldrig tänkt på att hon kunde vara lika oroad som någon annan Ael av det som han avslöjat om deras förflutna. Skamsen var kanske ett bättre ord än oroad. Skam var en viktig del av G.H.O. De skämdes för vad de hade varit, anhängare till lövets väg, och samtidigt skämdes de över att de svikit sitt löfte att följa den. Allt för många har hört någon version av någon del av Ruidins profetia vid det här laget, fortsatte hon i mer kontrollerad ton, precis som om hon själv hade hört ett enda ord av denna profetia innan hon började gå i lära hos de visa. Men det har varit förvanskade versioner. De vet att du ska krossa oss. Hennes kontroll vacklade medan hon drog ett djupt andetag. Men många tror att du ska föra oss alla i döden under en ändlös rad av spjutdanser, som ett offer för att sona vår synd. Andra tror att själva missmodet är en prövning, för att endast de hårdaste ska vara kvar till den sista striden. Jag har till och med hört en del säga att Eilfolket är din dröm nu och att vi inte längre kommer att finnas när du vaknar från detta liv. Det var en bister samling trossatser. Det var illa nog att han hade avslöjat ett förflutet som de skämdes för, och det var ett under att inte allihop hade lämnat honom eller blivit galna. Vad tror de visa, frågade han, lika tyst som hon. Att det som måste ske, måste ske. Vi tänker rädda vad som räddas kan, Randall Thor. Mer än så hoppas vi inte på. Vi. Hon räknade alltså sig själv till de visa, precis som Egwene och Elaine räknade sig som Aes Sedair. Nåväl, sa han i lätt ton. Jag förmodar att åtminstone Sorilea tror att jag förtjänar ett par örfilar. Förmodligen tycker Bär detsamma, och säkerligen Melaine. Bland annat, mumlade hon. Till hans besvikelse drog hon sig undan från honom, även om hon höll fast i hans rock. De tror mycket som jag skulle önska att de inte trodde. Han kunde inte låta bli att le. Så hon tyckte inte att han behövde örfilas upp. Det var en behaglig omväxling jämfört med hur morgonen varit hittills. Hernan Caderes vagnar stod ungefär en mil från hans tält, uppställda i ring i en vid sänka mellan två kullar och bevakade av stenhundar. Den vassnäste mörkvännen, klädd i en gräddvit rock som spände över hans breda kroppshydda, tittade upp och torkade sig i ansiktet med sin stora näsduk när Rand red förbi med sitt baner och sin eskort av snabbfotade kvinnor. Moraine var också där, i färd med att undersöka vagnen där den dörrkarmsformade Tyr and Greelen var fastspänd under en tältduk bakom kuskbocken. Hon såg sig inte ens om förrän Cardero påkallade hennes uppmärksamhet, och att döma av hans gester föreslog att hon skulle slå följe med Rand. Han tycktes ivrig att se henne ge sig av, vilket knappast var ägnat att förvåna. Han var säkert mycket belåten med att ha kunnat dölja att han var mörkvän så länge, men risken att bli avslöjad blev större ju längre han vistades i Aes Sedains sällskap. Det förvånade egentligen Rand att mannen fortfarande var kvar. Åtminstone hälften av de vagnsförare som han haft med sig in i öknen hade smitit sedan de korsade drakmuren. De hade ersatts med karhenska flyktingar som Rand själv hade valt ut för att försäkra sig om att de inte var av samma slag som Cardero. Varje morgon väntade han sig att Cardero själv också skulle vara borta. Särskilt sedan Isendre hade lyckats fly. Spjutjungfrun hade nästan plockat vagnarna i bitar under sitt sökande efter kvinnan, allt medan Cardero hade svettat sig genom tre av sina näsdukar. Rand skulle inte ha blivit ledsen om mannen hade lyckats smyga sig iväg i skydd av natten. Eilvakterna hade order om att låta honom gå så länge han inte försökte ta med sig Moraines dyrbara vagnar. För varje dag som gick stod det allt klarare hur värdefull deras last var för henne, och Rand tänkte inte låta den gå förlorad. Han kastade en blick över axeln, men Asmodin stirrade rakt fram utan att bry sig om vagnarna överhuvudtaget. Han påstod att han inte hade haft någon kontakt med Cardero sedan Rand tog honom till fånga, och Rand trodde att det kunde vara sant. Helt visst var det att handelsmannen aldrig lämnade sina vagnar och att eilvakterna bara släppte honom utom synhåll när han var i sin egen vagn. När de kommit mitt för vagnarna höll Rand in en aning utan att tänka. Säkerligen ville Moraine följa med honom in i Carhane. Även om hon redan proppat hans huvud fullt verkade det alltid finnas ännu någon liten upplysning som hon ville pressa in. Och just den här gången kunde han behöva hennes råd. Hon gav honom emellertid bara en lång blick innan hon återvände till sitt studium av vagnen. Rand rynkade pannan och manade på sin apelkastade springare. Det var nog bra att komma ihåg att han inte kände hennes planer. Han hade börjat bli allt för tillitsfull. Det bästa vore att vara lika misstänksam mot henne som han var mot Ashmodin. Lita inte på någon, tänkte han dystert. Först undrade han om det var hans egen tanke eller Luce Therins. Men så kom han fram till att det egentligen inte spelade någon roll. Alla hade sina egna mål, sina egna önskningar. Det bästa var absolut att inte lita helt på någon utom sig själv. Samtidigt undrade han hur mycket han egentligen kunde lita på sig själv när en annan mans medvetande hela tiden sipprade in i hans eget. Himlen ovanför Carhain var full av gamar, mängder av svarta vingar i cirklande spiraler. På marken flaxade de runt i moln av surrande flugor och utstötte hesa rop mot de svartglänsande korparna som försökte inkränkta på deras rätt till de dödas kött. Där eilkrigarna gick omkring över de trädlösa höjderna och samlade in liken efter sina fallna kamrater lyfte fåglarna tungt och klumpigt under gälla protester. Men så snart de levande människorna var några steg därifrån slog de sig åter ner på marken. Inte ens tillsammans kunde gamarna, korparna och flugorna ha försvagat solskenet. Men likväl var det så det kändes. Rand kände sig illamående och försökte låta bli att se. Han manade på Jadin tills Avienda åter var tvungen att klänga sig fast mot hans rygg och spjutjungfrurna fick springa snabbare. Ingen protesterade och han trodde inte att det bara berodde på att eilkrigarna kunde fortsätta i denna takt många timmar i sträck. Till och med Ashmodin var blek i synen. Pervins min förändrades inte. Men det röda baneret som fladdrade ovanför honom framstod som ett hån i denna omgivning. Det som låg framför dem var föga bättre. Rand mindes förporten som en surrande, livlig bikupa, slingrande gator fulla av färg och ljud. Nu återstod bara ett brett, livlöst band av aska som omgav Carhains kantiga grå murar på tre sidor. Förkolnade bjälkar låg i vansinniga vinklar på husgrunder av sten och här och där stod en sotig skorsten fortfarande kvar, ibland med farlig lutning. På sina ställen underströks förödelsen av en på något vis oskadd stol som låg på den trampade jordgatan, ett knyte som någon tappat i flykten eller en ensam trastocka. Spridda vindbyar kom en del av baneren på stadens torn och murar att fladdra. På ett ställe vecklades en röd och gyllene drake mot vit bakgrund ut i hela sin längd. På ett annat såg han Tears vita månskäror mot röd och gyllene bakgrund. Jangai-portens mittersta dörrpar stod öppet och de tre höga portarna i den grå muren bevakades av tairenska soldater i hjälmar med sina karaktäristiska brätten. Några satt till häst men de flesta var till fots och på de olika färgerna hos deras randiga rockarmar syntes det att de lydde under flera olika furstar. Även om man i staden visste att striden var över och kände till de allierade eilstyrkor som kommit till undsättning så orsakade ankomsten av ett halvt tusende far Darres May en viss uppståndelse. Soldaterna förde osäkert händerna till svärdsfästen, spjut och långa sköldar eller lansar. Några av dem gjorde en ansats till att gå och stänga portarna medan de fortfarande gav vakt på sin officer, en man med tre vita plymer på hjälmen. Den tvekade, ställde sig upp i stigbyglarna och skuggade ögonen mot solen för att studera det blodröda baneret. Och framför allt Rand. Men ens satte sig officeren ner igen och sa någonting som fick två andra beridna tairenier att galoppera tillbaka in mellan portarna. Nästan genast vinkade han de andra männen åt sidan och ropade: "Bered väg för hans nåd draken, Randall Thor. Ljuset skine över hans nåd draken. Ära vare draken återfödd."